Ja, god morgon allesammans. Vi är i Guds hus och vi ska fortsätta lyssna till Guds ord. Det med att det finns många sköna människor, det har vi väl allihopa upplevt många gånger i livet, och att vi är olika, och det är helt fantastiskt när man kan få öppna sig för varandra. Det är ju faktiskt en del av kärleken att man kan prata med varandra, lyssna. Och Jesus, han var ju sån, så att han brydde sig verkligen om alla människor. Och det kommer det handla om idag här. Det är så att i Bibeln talas om när man bjuder in till Guds rike, till frälsning och till det eviga livet, så bjuder man till en fest. Och fest handlar om glädje. Jag hade inte möjlighet att vara med här igår, men jag förstod att det var lite festuppläggning på det hela. Och det är ju glädje i detta. Och därför är det inte konstigt att när Jesus talar om att vi ska bry oss om alla människor, då tar han bilden av en fest. Och det är dagens evangelietext, men jag ska inte läsa den, utan jag bara påminner om den, för jag tror att den är så bekant för er. Därför Jesus, han har berättat om den här kungen som hade sagt till att jag ska gifta mig. Och när jag ska gifta mig, då ska ni alla komma. På den tiden hade man inte en mobil, inte telefon eller någonting annat. Utan man talar om att nu är det färdigt, skicka ut härolde, sändebud. Och säger, nu får ni göra i ordning och komma. Och så berättar han. Kungen skickade ut sina härolder till dem som då var bjudna. Men alla har ursäkter av olika slag. Och det var ju ursäkt som passade den tiden givetvis. Hade varit idag så kanske någon sa att jag har för mycket att göra nu. Jag har inte tid att komma till det bröllopet. Eller jag måste tänka på min karriär. Eller man kanske har skaffat ny dator. Eller ska programmera in den på något sätt. Eller jobba med nätverket så det funkar till nästa dag. Inte har man tid heller med Jesus om man är nyförälskad. Man måste tänka på att jag ska gifta mig nästa år. Jag har inte tid till att komma. Och så vidare. Och så kan det låta. Och ändå så var det så att kungen Jesus, han har gjort allt för oss. Men vad han säger istället är, om jag får ta på ett annorlunda sätt, det är att alla får vara med. Precis varenda en. Och så sa han till härolden, gå ut och bjud in precis varenda in ni träffar på. De får vara sjuka och de får vara handikappade. De får ha vilka problem som helst i stort sett. Bara de vet om att det är kungens bröllop de ska komma till. Han säger ungefär så här, bry er inte om de där präktiga som har tappat kärleken. Utan gå och bjud in alla. Vilka omständigheterna än är. Ärliga sökare, fattiga, funktionshindrade, ensamföräldrar med svårighet att ta hand om barnen, människor med osynliga psykiska handikapp, människor med bakgrund i främmande kulturer. Ja, alla som vill ha min kärlek, säger Jesus. Gå ut på vägarna och stigarna, se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Det handlar givetvis om Guds rike. Kanske inte just om lokalen vi sitter i, men vi förstår det. Det vore en bra bild också att kunna tänka så. Jesu mest favoriserad målgrupp var faktiskt de som hade svårt, de svagaste. De som hade svårast att klara livet. Det som står om, och som Jesus också citerar i gammaltestamentliga ordet, det brutna röret och den tynande veken. Men Jesus använde inte bara ord. Han visade handgripligt att han vill komma nära de svaga. Han sträckte ut handen och botade spetälska. Han samlade små barn omkring sig. Han låg till bords och åt med sådana som andra klassade som de passar inte vara tillsammans med. De är syndare. Varför? Jo, därför att han praktiserade nåden, förlåtelsen. Och Guds förlåtelse är ju ett villkor för allt kristet liv. Och gemenskapen, vi läser här från Romarbrevet 12 och ett antal verser där förut, den byggde mycket på detta med att vi har olika funktioner, vi har olika sätt att vara, olika gåvor. Men Guds gemenskapen, det handlar om också att ska man kunna vara tillsammans, så handlar det om förlåtelse. När Jesus lär sina lärjungar be, det har vi hört många gånger, så lär han om att be om förlåtelse därför att vi, liksom vi har förlåtit dem som så skuld till oss. Och jag älskar Jesus, jag är så tacksam för alla tillfällen han har visat vägen. Alla tillfällen han har tröstat mig och mina nära och kära och gett mitt liv innehåll. Och de största glädjetillfällena i livet, det är tillsammans med Jesus. Han har gett glädjen. Men även i de allra svåra stunderna jag haft i livet så har han varit nära. Och jag har upplevt detta och jag har känt att jag fått stödet. Han vet hur det är. Han hjälpte på olika sätt, hela livet igenom, när jag gick i skolan, i arbetslivet. När det verkar som att livet tog slut i sorgen så var han där, han uppmuntrade. Och han reste mig upp och reste andra människor upp. Och han skickade människor som stöd. Han gav mig ord också när jag blev vittna och inte visste vad jag skulle säga, så fick jag av honom. Han skickade till mig sökande människor som jag kunde hjälpa. Och han har gett styrka när mobbar har förtalat, när negativa tankar och ord utvecklas mellan människor som inte vill se Guds härlighet. Han som blev övergiven vet hur det är. Han som var festens medelpunkt vet hur det är. Han har gett mig så oerhört mycket. Jag är så tacksam för vad han gett mig. Min underbara familj, mina vänner. Därför jag vet att det är Jesus. Och min bön och min tacksägelse är: tack Jesus. Du vet att jag så gärna vill ha många fler med på din stora fest. Och du vet att det är min största längtan i livet. Men jag vill be Jesus, ge mig visdom, ge mig kraft så jag vet hur jag ska få människor som inte tackar ja till att ta emot denna inbjudan. Och jag ber, ta över i dessa människors liv. Uppenbara din härlighet. Ja, det handlar om en fest. Det är alltså en kallelse till något som är så stort, det här med Guds riket. Och kallelsen gäller det där också, att bli förlåten och att förlåta, som vi nämnde. Det står om, det är framförallt Lukas 15, det kallas evangeliet. Evangeliet brukar man säga det, därför att det handlar om Guds kärlek mot syndare som ångrar sig. Det står där i några verser att det blir större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Jesu motståndare menade att man skulle stöta bort dem som på något sätt hade förbrutit sig mot Guds lag eller på annat sätt. Men Jesus, han berättar för dessa människor att så är det inte. Ni ska inte stöta bort människor. Ni ska ge dem nåd. Jesus chockerar dem med att erbjuda dem detta. Därför att nåden var inte så självklar. Till exempel liknelse om det bortsprungna fåret som det handlar om här. Som får all uppmärksamhet var mot deras tänkande. En herde som målmedvetet bestämmer sig för att det förlorade ska återfinnas. Alltså att en omsorg, en kärlek är drivkraft. Ni vet berättelsen om att när herden återfunnit det här fåret så bär han det. Och Jesus uppmanar dem som kritiska mot detta: gläd er istället över dem som omvänds. Hans åhörare hade ju fel tankar. De trodde att Gud blev glad när vi utrotar syndarna. Men Gud vill att den som inte är med på vägen, som inte har sina steg riktade mot festen, att de istället ska få komma, att vi ska kalla dem. De här som kritiserar Jesus missar det viktigaste budet: älska Herren i Gud och allt ditt hjärta och nästa som dig själv. Guds kärlek, det är vad Guds rike kommer med. Och det kommer med Guds nåd, Guds rättfärdighet och Guds glädje. Guds kärlek, en gång för alla uttryck när Jesus dog för en vilsegång i mänsklighet. Vilk alla vilse så som får, står det. Den är helig, den är suverän, den är evig. Den är gripande, den är utmanande. Guds kärlek är det som planerar frälsningen för människor. Och Gud vill omvändelsen. Och det är också oerhört viktigt här att vi vet det är jättebra till exempel att jag har föräldrar som var troende. Och jag, kanske du haft det också. Men vi kan aldrig leva på någon annan människas, någon förälders, någon pastors tro eller någon annans upplevelse. Utan det är ditt och mitt ställningstagande till det erbjudna. Kom med på festen som gäller. Om du eller jag säger ja eller nej till detta. Det är det som gäller. Vi behöver inte prestera något för att få nåd. Utan det handlar om att vända om att säga ja. Det här är lite svårt att förklara idag, har jag märkt. Lite svårare än kanske när jag var yngre. Därför det verkar som om moderna människor inte riktigt förstår att nåden är tillräckligt. Därför man tycker jag är så bra i mig själv, jag är så duktig, jag är så snäll och jag kan liksom på något sätt jobba mig till det på egen hand. Men faktum är att det är fantastiskt att vi kan vara duktiga och så vidare. Men det är nåden som gäller. Det finns många fina exempel på omvändelse i Bibeln. Och jag skulle bara stanna vid en, och det är den här kvinnan i Sykars brunn i Samarien. Kom ni ihåg henne? Hon träffade en man som var tydligen jude. I den här staden Sykar, mitten mellan Kapernaum i norr och Jerusalem i söder, i Samarien, så låg en liten stad, Sykar eller Sikem, det samma plats. Och utanför den staden fanns en källa som man ansåg patriarken Jakob en gång hade använt. De kallade den för hans källa. Och från källan in mot staden så springer en kvinna. Hon har alltså mött den mannen Jesus när hon hade gått för att hämta vatten mitt på dagen. Och han hade sagt henne sanningen om hennes liv, om henne själv. Han hade sagt så mycket egendomligt att hon ville att andra i stan skulle komma ut och höra honom. Han har sagt mig allt jag gjort. Kan han vara Messias? Och det var väl märkligt. Den här främlingen hade bett henne, samarisk kvinna. Han var uppenbart en jude. Och en jude kunde inte umgås med samarien. Och framförallt inte be en samarisk kvinna om att ta vatten till honom. Han hade inte bekymrat sig dugg om sin rituella renhet när han bett henne om detta. Han hade inte anklagat henne som var samariska för att inte vandra upp till Jerusalem och tillbe som judarna ju tyckte man ska göra. Det var där konflikten låg. För samarierna hade haft ett eget tempel på berget Gerizim alldeles i närheten. Det var nu nerrivet vid den här tidpunkten. Men där tyckte de att det dög att tillbe. Men han kritiserade henne inte för det. Hon försökte faktiskt sätta igång en liten teologisk debatt om det mitt vid det här tillfället. Men Jesus gick inte med på det. Och anledningen till det var troligtvis att hon kände sig träffad. Fanns det till henne att hon ska hämta sin man? Och då måste hon ju erkänna, jag har ingen man. Nej, säger Jesus, du har haft flera stycken som ändå inte var din man. Och den du har nu inte din man heller. Och hon blev fullständigt avslöjad i sitt liv och försökte bortförklara eller komma bort från ämnet genom att starta denna teologiska diskussionen. Men Jesus, han är så skön, därför han går inte in på det, utan han öppnar för alla möjligheter för tillbedjan. Istället säger han till henne: den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med det flöde som ger evigt liv. När Jesus presenteras lite tidigare i Johannesevangeliet så står det att ordet blev människa och bodde ibland oss. Vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Han var fylld av nåd och sanning. Och när Jesus mötte kvinnan som vi nämnt om här, som hade förbrukat 5 män och nu levde äktenskapsbrott ännu en gång, var han barmhärtig. Hon var säkert lättsårad och Jesus närmade sig sanningen med mycket nåd och mycket generositet. För Jesus är sån. Och när Jesus bad om att få dricka hennes vattenkrus så visade han ju också att han inte gillade den här diskrimineringen av samarierna. Hon blev mycket gripen, kanske genom detta, eller hans utstrålning, och undrar vem han är. Och Jesus överraskade henne än en gång med den här generositeten om den här teologiska konflikten som jag nämnde om. Och det är fantastiskt, hans svar där. När hon försöker väcka debatten. Gud är ande. Och det som tillber i ande och sanning, de tillber honom. Det har inget att göra med var du är. Det viktigaste är inte på vilken plats man ber, utan hur man söker Gud. Han försöker påverka henne ett ny livsstil. Låter han henne själv berätta om sitt problem. Och då bekräftar han att Gud vet om varje detalj. Och det var poängen jag vill komma till. Gud vet om varje liten detalj i ditt liv. Även om när vi sitter här och berättar för varandra som förut, så är det bara små saker vi nämner om. Men tänk dig då att allt det som finns i dig och mig, och det är inte dåligt, det vet Gud om. Vi kan inte dölja någonting. Men det underbara är att Gud är generös, och det är det Jesus visar. Han ger utslagna och sargade människor förlåtelse utan kräva motprestation. Hans behandlingsmetod är istället ett utflöde av nåd och kärlek. Men då skulle de som var runt omkring kanske tycka att han borde kräva av denna äktenskapsbryterska någon minsta lilla moraliska eller religiösa kvalifikation för att få den gåva han ger henne. Nej, han kräver inget. Han bjuder henne där hon är, där hon går, där hon står, där hon talar och där hon förråder sig. Att dricka sig otörstig från samma källa som han själv flödar över av. Jag tycker det är så fantastiskt detta med nåden. Och det är från nådens tron som Gud tar emot oss, för vi är alla syndare. Precis varenda en, hur präktiga vi än är, så är vi ändå syndare. Det finns ett sista tillfälle i Bibeln där det talas om en tron i himlen. Och där är det Guds och Lammets tron och därifrån flödar livets vatten. Jag tycker det är en sån fin bild. Det står så här i Uppenbarelseboken 22. Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta i församlingar. Jag är skotte från Davids rot och hans ättling, den strålande morgonstjärnan. Och anden och bruden säger kom. Och den som hör det ska säga kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Vi kallade till ett nytt liv. Kallelsen gällde både till denna festen, till det eviga livet. Den gällde till att bli förlåten och att förlåta. Den gällde till omvändelse, att vända sig till Gud. Och den gäller till ett nytt liv. Och det börjar redan här. Evangeliet ger oss alla en chans till nystart. Ingenting av det som har varit räknas. Inte några meriter heller. Det gör det inte. Lika lite som alla synder. Därför är det så jag har omvänt mig, ångrat dem och vill lämna dem bakom mig. Så är de borta. Det är alltså inte mängder av synder som gör att någon går till evig förtappelse. Det säger faktiskt inte Bibeln. Utan det är att man inte har sökt förlåtelsen, tagit mot förlåtelsen. Men lika lite är mängden av goda gärningar som hjälper någon in i himlen. När jag blir frälst så är det på grund av Jesu försoning. Det är det enda som utplånar synden. Bibeln uppfattar jag som ett brev av kärlek. Det finns mycket vi kan uppfatta negativt. Vi kanske inte förstår allt. Men när jag läser, inte minst när jag satt förberedde mig för detta, så bara det jag känner inom mig här, att det strålar av Gud och hans kärlek, av Jesus från sidorna. Ett nytt bud ger jag, säger Jesus, och det är Johannes 13. Att ni ska älska varandra. Som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Om ni har kärlek inbördes så ska ni därav förstå att ni är mina lärjungar. Gud är kärlek. Kanske jag avslutar. Jag tror jag berättat här för mig på tal om kärlek. En fantastisk upplevelse jag gjorde när jag var nyförälskad på det sättet. Jag hade ju varit gift i många år och miss min hustru. Och så träffade jag ju Barbro och vi gifte oss. Och det var ju som att börja om på nytt. Det är inte en omvändelse, men det är en nystart i alla fall. Och det betyder ju väldigt mycket, för jag kände att Gud hade varit med i den processen. Och det vet jag att Barbro också upplevde. Vi upplevde en liten speciell händelse, för jag vet inte om Magnus, han var så pass stor, så jag tror han kom ihåg. Vi åkte till ett ställe i Dalsland på vår första semester. Svärmor, Majken, var med och de flesta av barnen också. Och det gjorde att Majken kunde passa de andra, Magnus och de andra. Och vi kunde göra små svärmiska utflykter på kvällarna. Och det var ju rätt skönt att kunna komma iväg så. Men Barbro hade bott där på somnarna förr och ville gärna berätta hur det såg ut och så. Och så visade hon en ställe, där kan vi åka och bada ikväll. Och så upptäckte vi att det var en massa kampare där runt om. Ja, det fanns en väg till andra sidan sjön. Och det var inte så där stor, egentligen liten kärn. Och vi åkte på den lilla vägen på baksidan då för att inte störa kamparna. Och det var så inte bättre att vi hade en stor bil då, en Toyota Previa, större än jag har nu. Och den fastnade mitt på vägen, en sten, vet, det går så upp och ner på sådana här skogsvägar. Kom inte loss, började mörkna, vad gör vi? Det var långt att gå, vi hade inte någon mobil på den tiden. Det existerade inte. Ja, vi satt oss och funderade där. Jag hade en morakniv plus stomkraft, det var verktyg, plus någon skruvmejsel. Så att vi funderar och diskuterar, vi kanske kan gräva loss den här stenen. Och sagt och gjort, jag började med morakniven, tällde till lite slaner så jag hittade skogen och någon liten stock. Och så grävde vi runt stenen och lyfte upp bilen med domkraft. Sen stod lite högre upp och så upptäckte vi att den där lilla biten av sten vi sett, det var bara en bråkdel av hela stenen, för den fanns ju ner i marken, sån här typisk moränmark med massa stenar i och sånt. Men jag grävde och kom ner runt den, men så upptäckte vi att den var för djup ner, vi kan inte rulla upp den, den väger säkert flera hundra kilo, hur gör vi? Ja, det var ju bara fortsätta, grävde en dike så att man kunde rulla stenen så att den gick bredvid vägen. Och med hjälp av urgammal kraft, spettkraft, och de här stolparna vi hittade, så lyckas vi få den till att rulla ut vid sidan. Det tog många timmar det här. Jag var totalt sliten när jag hade ledbruten, myggbiten. Ena knät var nog skadat också då av att sitta så fel. Ja, och då, det var bara för att vi skulle ut och svärma i månskenet eller vad det nu skulle bli den kvällen. Så kan det gå. Men då kanske undrar, vad gör Barbro under tiden? För hon hade ju inte krafter till att ta i så mycket som jag hade. Jag var lite starkare än henne. Tyckte hon att jag var hemskt och köpt på stenen. Nej, men det är ju så med kärleken. Att den är väldigt förlåtande. Hon bara skrattade åt mig. Och skrattade. Det tog timmar faktiskt innan hon kunde sluta skratta. Och tyckte det var så festligt och så roligt. Hon surade inte. Och så är det med kärleken. Vad lär vi oss detta? Att inte köra på skogsvägar när man är nygift, eller att ta med spade på bröllopsresa, stanna hem hos svärmor. Nej, men vi lär oss kanske att de största problemstenarna går att få bort. De här bördorna som är i vägen. Och nu kan vi överföra till andra saker. De går att få bort med god vilja, med kärlek, med kraft, samförstånd. Och kanske en liten glimt i ögat också ibland. Därför när vi är tillsammans som alla goda människor som vi sjunger och talar om här. Då så är vi resurser för varandra. Det är en lärdom för oss när vi tar oss fram på livets väg tillsammans med Herren. Gud vill få oss att hitta varandra som trosyskon. Och det är det som är så fint med det här programmet vi har haft här idag. Och tillsammans ta itu med livets stora problem. Han vill att vi gemensamt ska arbeta för att förverkliga hans plan även för den egna församlingen. Faktiskt. Och även den ort som vi har fått i uppgift att vinna för hans rike. Jag och du är bjudna på fest. Och du får ta med fler på denna festen. Kallelsen gäller Guds rike. Det eviga livet. Och där stannar jag. Och så tackar vi Herren för att vi har fått detta eviga livet. Herre, tack för kallelsen. Tack för att du kallar mig som ung. Till säga ja. Till ta emot dig som frälsare. Tack för att du kallar mig som tonåring. Till att stanna upp. Ta emot mer av dig. Ta emot den heliga andes gåvor och kraft i mitt liv. Därför att du kallar mig som vuxen till att säga ja till att bli förkunnad för ditt ord. Och därför att du kallar oss idag alla till fortsätta den kallelse, att leva den kallelse som vi alla har fått in i våra liv. Tack för att du förlåter oss våra brister, misslyckande. Och tack för att du ger oss ny start i livet när det gått snett och fel. Och tack för att du inte räknar med det som är kastat i glömskans hav. Där det fiske är förbjudet. Och Herre, hjälp oss alla att förstå detta, hur viktigt det är. Amen.